Hej och varmt välkommen till DI's ledarpodd. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på DI. Och med mig idag är DI's politiska redaktör PM Nilsson och ledarskribenterna Tobias Wikström och Lotta Engsell Larsson. Som vanligt fokuserar vi på veckans två viktigaste händelser och vi börjar med Magdalena Anderssons regeringsförklaring och landets nya ministrar. Var det något som stack ut i själva regeringsförklaringen?
Jag tycker att hon var oväntat tough on crime i inledningen och hon hade en intensitet när hon pratade om detta området som fattades när hon sen övergick till de mer traditionella. Hon var ju mycket oroad för situationen vad gäller den organiserade brottsligheten i Sverige och med all rätt. Det finns skäl för den svenska statsministern att syssla med det här området på allvar och visa att man har ett politiskt ledarskap kring det vi kallar skjutningar. Så det var ju välkommet och ja, det är det så överraskande. Och signalerar lite grann kanske att hon letar efter den roll som Mette Frederiksen i Danmark har hittat. Stenhård mot brottslighet och stark i klassiska socialdemokratiska välfärdsfrågor.
Ja, Magdalena Andersson nämnde till och med det danska exemplet i regeringsförklaringen, Tobias.
Ja, det gällde väl de här ungdomsnämnderna då som är ett sätt att snabbt reagera på ungdomars kriminalitet i Danmark. Och det är ju intressant att en svensk tillträdande socialdemokratisk statsminister tar upp det danska exemplet, för det har ju varit så tabubelagt i många år att hänvisa till det som sker i Danmark av olika skäl. Men den historien verkar ju, den blockeringen verkar ju vara helt borta. Jag kan också tycka att i största allmänhet så var hennes regeringsförklaring helt fri från identitetspolitik. Alltså att olika grupper i samhället och att det finns fiender där inom oss och den där typen av retorik som Löfven var väldigt inne på. Och så här i efterhand så kan man ju fundera på om det har att göra med att Miljöpartiet var med på banan och att de var tvungna att inkluderas i regeringsförklaringar och högtidstal och sådär. Eller om det låg mer hos honom och att det här nya tonläget ligger mer hos Magdalena Andersson än bara att det är frånvaron av Miljöpartiet. Det får vi väl aldrig veta.
Magdalena Andersson är väl mycket tydligare och starkare i vem hon är som ledare, vad hon vill som ledare, vad hon står för. Miljöpartiet spelar säkert roll, absolut. Men jag tror också att hon är mycket tryggare liksom, i sina värderingar.
Stefan Löfven har ju ett rykte om sig i alla fall, eller en historia av att vara en skicklig förhandlare. Nu kommer Magdalena Andersson vara tvungen att förhandla i enskilda frågor med enskilda partier. Vad kan vi förvänta oss i den utvecklingen?
Hon har ju ett väldigt svårt parlamentariskt underlag. Det har ju inte ändrat sig. Inom vänstersfären så finns det fortfarande röda linjer. Alla känner till dem. C vill inte förhandla med V. V vill förhandla med alla. S vill vara till lag, spåret till höger och vänster. Så att det är en regering som har svårt att få majoritet i riksdagen kring sina frågor. Och jag tror inte att högeroppositionen kommer hjälpa henne. I alla fall inte i onödan.
Sen tycker jag man kan ifrågasätta lite grann om det är man en skicklig förhandlare när man tar fram januariavtalet och travar runt det i 3 år.
Mm. Alltså i efterhand så tror jag att man kommer betrakta Stefan Löfven som en nationell samordnare för regeringskansliet och den roll han hade på något sätt. Han var ju otroligt otydlig i de flesta frågor. Men han lyckades manövrera sig fram på ett historiskt turbulent sätt, måste man säga.
Ja, alltså han hade väl ändå gått hopp om att lyckas hålla ihop det här arrangemanget under återstoden av den här mandatperioden. Nu blev det ju inte riktigt så, utan den följde ju efter 2,5 år knappt. Så att han har ju varit skicklig. Han har ju lyckats sitta kvar vid makten fast han inte har haft majoritet i 2 mandatperioder, får man ju säga. Det kan man inte ta ifrån honom.
Nej.
Ministrarna då, var det några oväntade nya namn eller förflyttningar?
Jag tycker att det var rätt så lite förflyttningar. Om man ser det utifrån utgångspunkten att det var 7 ministrar som av olika skäl skulle sluta. Och då har han gjort några, förlåt, då har Magdalena Andersson givetvis, då har hon gjort några förflyttningar som liksom blir följdändringar av att Mikael Damberg blir finansminister och så vidare. Och någon lite mer brutal förflyttning ser det ut som, till exempel när Matilda Ernkrans lyfts bort från högskolefrågorna och blir biståndsminister. En undanskymd post får man säga. Eller möjligen då att Anders Ygeman flyttar från energifrågorna till att bli migrationsansvarig på justitiedepartementet. Men då ska sägas att det är ju ingen så att säga liten fråga, utan det är ju ett känsligt område, migration, så att det behöver ju inte vara en flytt nedåt på något sätt.
Men det handlade väl om att han hade förlorat förtroendet på den posten, att det inte gick att ha honom som hållande i energifrågorna längre.
Jag tycker hon gjorde en oväntad utnämning, och det är miljöministern Annika Strandhäll. Miljö och klimat omnämner statsministern som sitt andra prioområde efter Krim. Så det är en jätteviktig fråga för den här regeringen. Och då tar hon ett kort som aldrig har haft att göra med de här frågorna förut. Strandhäll är en slagkraftig allmänpolitiker. Senast var hon ansvarig för S-kvinnorna i riksdagen. Hon är en mycket polariserande person. Hon är en av de mest aggressiva kampanjmakarna i partiet. Hon är stor på Twitter. Och det tycker jag var oväntat att man valde henne till ett område som i hög grad präglas av olika sakkunskaper, snarare än den här rabulistiska politiska stilen som Strandhäll står för. Sen så är hon ju också en riskperson, och det tycker jag att Magdalena Andersson borde ha sett. De har jobbat ihop länge politiskt. Och Strandhäll har vid olika tillfällen visat att hon lätt går över gränsen. Och de här problemen som uppmärksammats i veckan med räkningar som har gått till kronofogden, som har lagt 9 stycken, är ett symptom på det. Det tycker jag var oförsiktigt av statsministern att välja henne till den viktiga posten.
Vad är det du tänker på historiskt då, om vi tittar bakåt i tiden? Vad är det Annika Strandhäll har gjort? Jag tänker på när hon har gått över gränsen tidigare.
Hon har, om man ser på liksom den ställning hon har, så har hon ju varit alldeles för hård i liksom den lägre divisionen av politisk kampanj. Hon har varit ledande i drevet mot Ebba Busch och problemen kring husaffären. Och hon har varit skamlös liksom, på ett sätt som SSU-are kan vara, men inte ledande ministrar. De ska hålla sig undan från det där. Så att hon är en personlighet som en kollega borde se, kanske inte ska ha den här typen av roller som hon får när hon är miljöminister.
Och en reflektion också är ju att det finns ju ibland, så kan man tycka att det finns en dömande granskning av ministrar och tillträdande politiker och så. Jag håller inte med om det, därför att både väljarna och mediekåren och politiska motståndare är ju oftast beredda att se väldigt klokt och resonabelt på personliga tillkortakommanden.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Om de kommuniceras och hanteras på ett bra sätt. Vi har ju ministrar som säger att de har tagit kokain och allt möjligt. Det blev ingen sak av detta, därför att de berättade det själva och det framstår som något mänskligt. I det här fallet så tycker jag att det är utomordentligt försvårande att hon säger sig först inte känna till de här problemen, och sen så berättar hon inte om vidden av dem utan låter medierna komma vidare med detta. Jag tyckte att detta framskymtade i Magdalena Anderssons tonläge på onsdagen när hon för första gången kommenterade de här avslöjandena. Det var väldigt bestämda ord från statsministern, och vad vi känner till om Magdalena Anderssons personlighet så känns det som oerhört svårt att tänka sig att hon någonsin skulle missa att betala en räkning. Så jag tror att det här det är en försvårande omständighet. Att hon inte berättar om detta öppet utan att hon slingrar sig.
Men det är klart, och det var tydligt tycker jag också, att det finns inte utrymme för fler misstag. Men det är väl också så att det som vi upplever som ett problem med Strandhäll, det kan ju vara en styrka. Alltså, Twitter är ju en del i valrörelsen, det kan ju vara en styrka. Det finns ju, även Socialdemokraterna har ju olika typer av väljare. Så att hon är säkert effektiv och behövs där.
Mm. Och polariserande politiker har ju en förmåga att sluta leden, och det är ju naturligtvis inte oviktigt för ett parti som behöver mobilisera valarbetare, som behöver få höja moralen hos de egna, kanske. Jag tror att hon är lite för polariserande för det, men övertyga några motståndare, det kan ju inte den typen av politiker göra, utan snarare öka avståndet.
Nej, hon är ju Socialdemokraternas variant av Hanif Bali. Och Kristersson skulle aldrig göra honom till en tung departementschef. Man skulle ju förstå att det är allt för riskfullt. Då. Så att visst finns det utrymme för slagkraftiga politiker på nätet och på Twitter och sådär. Men jag vet inte katten om de ska ha så här, de riktigt tunga ministerposterna. De ska vara höjda över den typen av lägre kampanj. Det gäller även försvarsministern och justitieministern också, tycker jag.
Annika Strandhäll själv förklarar detta med att det hänger ihop med en personlig tragedi i hennes liv 2019. Kan det inte till och med vara positivt och mänskligt att fela i opinionens ögon?
Problemen är ju mycket mer långvariga. De började 2013, så att det är ju en person som ser ganska lätt på betalningsmoralen. Tycker jag uppenbart. Och det finns ju ingen kronofogde någonsin som har godtagit personliga omständigheter som en ursäkt för att inte betala räkningarna. Så det tycker jag faller faktiskt.
Vi ska gå vidare i sakfrågorna. Annika Strandhäll har ju pratat om ärendet med stort Ä i sin nya roll. Vad innebär det och vad händer där?
Det är då frågan om slutförvaret av kärnavfall som den tidigare miljöministern Bolund uppenbarligen inte har velat ta i av politiska skäl. Det är ju häpnadsväckande att det får gå till på det viset. Och det visar ju sig efterhand att det var helt relevant att rikta ett misstroendevotum mot honom. Det kommer från SD tror jag, men många slöt upp bakom det. Det misstroendevotumet ligger för övrigt kvar ifall man inte löser frågan. Så den frågan har man ju signalerat kommer att vara klar idag eller imorgon eller när som helst.
Det är ju så otroligt tydligt att när man är beredd att fatta beslut om det nu, då tyder ju allting på att den var helt färdigberedd. Det fanns alltså inga ytterligare dokument som behövs, inga ytterligare formuleringar, utan det är bara att trycka på knappen för den nya S-regeringen. Att den har legat färdig så länge för beslut. Inget ytterligare finns att säga. Det tycker jag faktiskt är skandalöst. Med tanke på vilken betydelse det här har för framtidsplaneringen för energiföretagen.
Det leder oss ju osökt in på just den här uppdelningen. Jag börjar med dig Tobias. Du skrev i veckan om nya näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson. Vilken roll får han för industrin?
Ja, alltså näringsminister är ju en besvärlig post därför att det finns inte särskilt mycket lagstiftning i hans portfölj, i en näringsministers portfölj ska jag säga. Utan allt det som är viktigt för industrin, om man tänker efter, ligger ju hos andra ministrar. Skatter ligger hos finansministern, bolagsrätt ligger hos Morgan Johansson. De viktiga energifrågorna ligger ju hos Annika Strandhäll. Och de övriga energifrågorna ligger hos den nya energiministern. Och vad är då kvar? Jo, då är det några tillståndsfrågor samt de här främjande frågorna som inte är oviktiga. Det är klart att om Karl-Petter Thorwaldsson kan bli den röst han skulle kunna bli för en mer offensiv industripolitik, så är det ju jättebra. Men han kan inte åstadkomma några underverk på sitt eget departement, utan då handlar det om att han måste också få med sig de relevanta ministrarna i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg.
Energifrågan då. Vi snöar i Stockholm där vi spelar in det här idag, och det har varit rekordhöga elpriser i både norr och i söder. Det är kallt, och hur ser den politiska viljan ut nu när Miljöpartiet har lämnat regeringen? Vad kan vi förvänta oss framåt?
Alltså, Socialdemokraterna är ju ett parti som i grund och botten också vill avveckla kärnkraften. Så att det är inte säkert att det blir så stor ändring. Jag tycker att den nya energiministern ganska snabbt signalerade att han argumenterar likadant som den gamla, Anders Ygeman. Det vill säga, det råder inte någon brist på el, utan problemet är att vi smittas av de europeiska höga elpriserna, och att det är snarare andra länders fel att det är som det är i Sverige och sådär. Så att jag är skeptisk om det blir någon ändring på det hela.
Vi får också komma ihåg att Magdalena Andersson under sitt stora tal på Socialdemokratiska kongressen opåkallat, så att säga, tog upp att kärnkraft, det är olönsamt, och det är väl ingen som vill ha högre elpriser. Underförstått att bygger man kärnkraftverk så kommer det att påverka elpriserna uppåt. Och det åstadkom ju applåder på S-kongressen, så att det är numera sedan rätt länge ett kärnkraftsmotståndsparti.
Avslutningsvis då, Mikael Damberg blir ny finansminister. Hur kommer han att tackla det ämbetet?
Ja, det är ju kanske svåraste jobbet av alla att efterträda en finansminister, och en extremt stark sådan. Och han har inte alls samma ekonomiska bakgrund som hon. Så han kommer ju expediera det som krävs, helt enkelt. Därför att det är någonstans... ibland säger man ju att finansministern är den som är chefen. Nu är hon en tidigare stark finansminister och statsminister, så hon kommer nog att ratta det där. Jag tycker också det känns som, i och med att hon pratar om kärnkraften till exempel, så är det här en ledare som kommer ha väldigt mycket åsikter och prägla sitt parti och regeringsarbetet starkt. Mm.
Man kan säga med Damberg, tycker jag möjligen, att vi därmed avbryter en 16 år lång period nästan med mycket starka och självständiga finansministrar. Först Anders Borg, sen Magdalena Andersson. Och omdömet har nog varit att det har varit bra att ha en självständig kraft på den posten i de här kriserna, 08 och nu coronakrisen. Det här liknar ju mer den konstitution som Göran Persson hade, att statsministern själv är en stark ekonomisk politiker, och sen så har man allmänpolitiker som finansminister. Först då Bosse Ringholm och sen Pär Nuder en kort period, Erik Åsbrink. Så att vi får väl se hur det här går.
Och vill man se hur det går, så följer man naturligtvis Dagens Industris ledarsida, och Ledarpodden är tillbaka igen nästa vecka. Tack PM, Tobias och Lotta. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi hörs.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.